Ja, under en stor del av det här året så har vi läst Bergspredikan tillsammans. Jesu fantastiska predikan i Matteus evangelium, Matteus kapitel 5, 6 och 7. Jag tänkte mig nog inte riktigt för när jag gav mig in på detta, men nu är vi inne på den sista månaden. Den 3 november blir den sista söndagen som vi på ett särskilt sätt kommer lyfta bergspredikan. Och så här vill jag bara säga ett särskilt tack till alla ni som har fortsatt den här predikan under min föräldraledighet. Tack för er tjänstvillighet. Och det är ju så att läsa och dela och följa Guds ord, det är ju faktiskt någonting som vi gör tillsammans. Och det har varit spännande både när det har varit jag som har suttit och förberett. Det är spännande att sitta och lyssna. Det är spännande att läsa detta. Bergspredikan, ja, en känd predikan. De flesta har nog någon gång hört talas om den. The Sermon on the Mount. Men den är inte särskilt enkel. När man läser den så... Jag har tänkt på det i alla fall många gånger under det här året. Att det är ganska mycket tuggmotstånd. Det är inte en predikan som man läser och känner att nej, men det där var väl amen och halleluja på det och nu fortsätter vi. Utan den är utmanande. Någon gång så har min dotter Sigrid frågat mig, pappa, hur blir man stark? Och då brukar jag lite pedagogiskt försöka säga två saker. För det första, pilla i den där potatisen, ärtorna på tallriken innan du springer iväg och leker. Det måste man göra om man vill bli stark. Och för det andra, gör någonting som är jobbigt. Att gå upp för en backe eller cykla upp för en backe. Liksom, så man känner att man blir så här jobbigt trött. Det blir man stark av. Det fungerar ju inte alltid så pedagogiskt precis mitt i den situationen. Det gäller ju inte bara 4-åringar utan även oss äldre ibland. Att man känner att just det, det är bra att det är jobbigt ibland. Bergspredikan är intressant eftersom den spänner över ett stort antal frågor som inte bara talade till människor för snart 2000 år sedan, utan när man läser den så inser man att även idag så finns det tuggmotstånd i den. Den berör mängder av frågor om relationen både mellan människor men också om relationen mellan människor och Gud. Och det antyds flera gånger av Jesus att det finns ett samband. Det är inte så att det vi gör mellan människor är en sak och det vi gör när vi söker Gud är en helt annan sak. Utan de här två sakerna hänger faktiskt ihop närmare än vad vi ibland anar. När jag läser Bergspredikan så tänker inte jag bara att det här är ett välkänt historiskt tal, ungefär som att läsa Julius Caesar, att det är allmän kunskap. Utan jag blir ibland avslöjad, ofta utmanad, alltid uppmuntrad. Idag så ska vi läsa en enda vers och vi har kommit till Matteus kapitel 7 och vers 12. Så här sa Jesus: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Är det någon som tycker att det här låter bekant? Vad brukar man kalla den här versen? Den gyllene regeln, precis. Det är ju någonting som, har man någon gång gått i söndagsskola, så är jag ganska säker på att man har repeterat detta som en minnesvers. Och den finns ju tonsatt på ett antal möjliga melodier också. Den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra eller människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är faktiskt inte Jesus som uppfinner den gyllene regeln, utan den fanns redan på hans tid. Redan i tredje Mosebok så står det ju att du ska älska din nästa som dig själv. Och i det som kallas gamla testamentets apokryfer i Tobits bok så finns just den här gyllene regeln formulerad. Ungefär ett århundrade före Jesus så fanns det en rabbin, Hillel hette han. Och han uttryckte sig så här, och det låter väldigt snarlikt det som Jesus sedan kommer att säga. Så här sa han: vad du hatar ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela lagen. Allt annat är kommentarer. Väldigt likt det Jesus säger, men en liten skillnad, vi återkommer till det. När det roliga med att göra bergspredikan som en serie och inte bara ta ett stycke eller en vers är ju att man hela tiden får tänka, varför säger Jesus det han säger i den ordning som han gör det? Hänger det ihop eller buntar han ihop ett antal slogans liksom i en predikan? Vad gör den gyllene regeln i slutet på bergspredikan? Finns det någon särskild poäng med det? Jesus kommenterar ju, detta är vad lagen och profeterna säger. Ordagrant säger han till och med, detta är lagen och profeterna. En stor del av det Jesus gör i bergspredikan är att han pratar om den judiska lagen. Han förklarar den, förtydligar den. Inledningsvis får han faktiskt nästan försvara sig. Det finns en predikan på vår hemsida på just det. Då säger Jesus så här, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Det säger han tidigt i bergspredikan, och som sagt, man anar att han har fått kritik kanske. Poängen med att uppfylla i motsats till att upphäva, det handlar ju framför allt om att förstå och tillämpa och leva efter på rätt sätt. Att vi idag läser Bibeln och funderar på hur ska man förstå allt detta? Det är ingen nyhet. På Jesu tid var det en väldigt levande diskussion, ibland en debatt. Vad ska man egentligen göra av Guds ord? Tillämpar man det på rätt sätt? Och många av de konflikter som Jesus hade med skriftlärda och fariser, alltså de som på den tiden på ett sätt specialiserade sig på att försöka förstå vad innebär Guds ord, vad innebär lagen och profeterna? Det handlade just om det. Det Jesus gör genomgående i bergspredikan är att han tar välkända ord ifrån gamla testamentet. Och så ändrar han fokus lite grann på dem. Ni har hört att det blev sagt. Men jag säger er, och sen en praktisk utmaning för att verkligen inte bara tänka på Guds ord i största allmänhet utan också följa det, leva det. Jesus verkar hela tiden söka efter det som är Guds ursprungstanke med lagen och profeterna. Det som befriar, upprättar, helar. I motsats till det som bara blir någon slags diskussion, det som inte leder till någonstans i bästa fall och ibland till destruktiva mönster i andra. Ni har hört att det blev sagt, så här har ni alltid gjort, men tänk om. Så här menar Gud att ni ska följa. Vi kan ju jämföra två stycken också från början av bergspredikan som kopplar ihop med den här gyllene regeln på ett så snyggt sätt. I kapitel 5 och vers 16 så säger Jesus: på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi anar ett ganska tydligt motiv till varför man ska göra annorlunda. Och i mitten, i stycket om att inte hata sin fiende utan snarare älska, så motiverar ju Jesus sig så här, kapitel 5, verserna 45-48. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? gör inte tullindrivarna likadant? Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Kanske är det så att Jesus skickar med den gyllene regeln i slutet av bergspredikan. Efter att ha verkligen inte berört alla ämnen som man kan, men väldigt många saker som både de och vi möter i livet och vardagen. Kanske skickar han med den gyllene regeln som en påminnelse om helhetssynen. Vad det innebär att förstå och leva efter Guds ord som det är tänkt. Som sagt, så minnesvers är, tror jag, väldigt, väldigt många människor, om man går ut, kan du den gyllene regeln? Jag tror ganska många har hört talas om den. Men jag tror att den har en plats i bergspredikan för att verkligen förstå djupet i vad Jesus är ute efter. Som jag sa så var ju Jesus inte först med att formulera den gyllene regeln. Den fanns redan inom judendomen. Men en liten skillnad. Tidigare så var ju regeln negativ. Alltså det du hatar, det du inte vill att människor ska göra för dig, det ska du inte heller göra mot dem. Det du inte vill. Jesus formulerar regeln positivt. Och jag läste en kommentar att det kanske är hans innovation. Istället för att säga det du inte vill, du ska låta bli, du ska undvika. Så säger Jesus att det du önskar, det du vill att någon annan gör mot dig, det ska du också göra mot dem. Vad är skillnaden? Det du inte vill. Det du vill, är det någon skillnad? Jo, men det är ju väldigt stor skillnad mellan att tänka liksom att, för det gör man ibland, ja, men kristen tro och Jesu budskap, det handlar väl framförallt om det man ska låta bli. Är det inte så i kyrkan? Men här säger Jesus någonting helt annat. Inte bara låt bli, utan han utmanar sina lärjungar att vara de som tar initiativ. Gör det. Var först med att göra det. Med en förväntan på Guds rikets möjligheter. Hur gör man då för att leva efter den gyllene regeln? Bara för att någonting är enkelt att komma ihåg och formulera betyder det inte att det är lätt. Ibland kan det vara tvärtom. Att det som är enklast att säga är svårast att göra. Och då tänker jag på två saker. Först ut att det krävs lite mod. I de delar av bergspredikan som betonar relationen till andra människor så säger Jesus utmanar sina lärjungar att agera på ett annorlunda sätt än vad de brukar. För att få se annorlunda resultat. Han säger, ni har hört att det blir sagt. Och så här brukar ni göra, så här brukar ni reagera. Men jag säger er, agera på ett annorlunda sätt. Och i detta så finns det en utmaning i att våga lita på det Jesus säger. För att i varje fall jag känner så när jag läser bergspredikan att det tar emot. Kan det verkligen vara så att det funkar att göra det? Det tar emot i våra känslor. Ta bara exemplet när Jesus säger att be för dem som förföljer er. Det tar emot. Men ändå säger Jesus det. För att få se annorlunda resultat. För att bryta den här spiralen av hämnd och våld. Jesus säger ju, var den som tar initiativ till att reda ut en konflikt. Stanna inte bara hemma och vänta. Ta initiativ. I flera av de här sakerna så säger Jesus, ta initiativ. Våga göra något annorlunda. Det andra ordet som är minst lika viktigt är ju kraft. Om vi återvänder till uttrycket lagen och profeterna. Jesus säger, detta är lagen och profeterna. Så är ju inte bara lagen och profeterna någon slags kommentar. En text, information. Utan för Jesus var ju lagen och profeterna verkligen Guds ord, Guds löften, Guds kraft. Ta exempelvis profeterna, vad var deras budskap? Men delvis så avslöjade de när lära och liv inte hängde ihop. Och ganska ofta så är profeternas budskap det som berör just mellanmänskliga relationer. Man kanske tänker när man hör ordet profetia att det bara handlar om någonting liksom bortanför. Men väldigt ofta så säger Gud att ni behandlar främlingen, änkorna, de fattiga illa. Och det är inte, det behagar inte mig. Profeten avslöjar, men samtidigt så släpper ju inte profeterna folket där. Utan de innehåller ju löften om kraft, om möjlighet, om någonting annat. Ta de här verserna ifrån Hesekiel kapitel 36, vers 26-27. Då säger Gud så här, och Hesekiel är ju för övrigt en ganska tuff bok. Men så här säger Gud till sitt folk. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Även i Jeremia 31 så finns det ju ett liknande budskap. När Gud inte bara säger till sitt folk att ni har ju fått informationen, vad är problemet? Utan han säger att det som är problemet är vilja, drivkraften, hjärtat. Det ska jag ge någonting som ger er kraft att leva annorlunda. Jag tänker att Jesus ger inte bara sina lärjungar ett fint ordspråk i största allmänhet. Och visst, det var väl en bonus att den gyllene regeln liksom har funnits med som slogan i 2000 års tid. Utan jag tänker att han ger de här orden levande ord. Och samtidigt så kommer han ju också ge dem heligande. Ge dem kraft att göra detta. Och vad är den helige andes signum om inte generositet, utgivande? Vi hade en dag om den helige ande i alfakursen igår och då återkommer ju detta att Gud ger helige ande och gåvorna är till för att betjäna och lyfta. Så även om inte Jesus uttryckligen nämner ordet helig ande i den gyllene regeln så tänker jag att det är alldeles uppenbart att den helige ande finns med i tanken där. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Jesu budskap i bergspredikan är att han kallar var och en som vill följa honom att leva ett annorlunda liv. Och i det sammanhanget mot avslutningen så blir ju den gyllene regeln en ytterligare uppmuntran, utmaning till att ta initiativ som smakar och doftar av Guds rike i vår värld, i våra sammanhang, i vårt samhälle.